En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Dessutom så borde rimligen Atlantis undergång ha nämnts i någon av alla de grekiska sagor som finns om kung Minos och hans rike, där man nämner alla möjliga andra gudomliga ingripanden, tjurmänniskor och annat, men inte ett ord om att en kontinent skulle ha sjunkit. Det borde man ha sagt om det hade funnits någon tradition kring det. Här finns alltså Daidalos och Ikaros flygfärd och ingripande från alla möjliga gudar, men inte Atlantis, utan det är bara Platon som 1100 år senare drar upp det här utan att länka det till Kreta alls. Välkomna till Harrisons dramatiska historia. Och till mig som heter Dick Harrison och är professor i historia vid Lunds universitet. Och till
Katarina Harrison Lindberg som är gift med Dick och sitter mitt emot honom just nu i en studio i Lund och ska prata om antiken. För nu har vi kommit till andra säsongen av vår podd.
Exakt, och vi startar mitt in i de grekiska vindriga myterna, och det är din avdelning.
Ja, det här är så roligt. Jag är jätteglad att vi har kommit hit, för att det här känns som att det är min mark att tassa på. Jag lärde mig läsa med i grekisk mytologi, och när vår dotter var liten så berättade jag myter för henne. Jag startade med Theseus och Minotauren och allt som hade med dem att göra, hur den här unge hjälten tog sig till Kreta och tog sig in i den här labyrinten med hjälp av tråden. Och
jag glömmer aldrig när vi skulle åka båt i Grekland. Hon var 3 år gammal och kunde peka ut Egeiska havet och berätta att uppgratt efter kung Aigeus som störtade ned när Theseus återkom hade glömt att sätta på rätt segel.
Ja, precis.
Det är allmänbildning för en 3-åring.
Ja, det är klart det. Det här är ju inga nya historier. Det här har man berättat om hur länge som helst. Men vad man osökt drar sig till minnes då, det är ju den här labyrinten som Theseus kommer till och som ska vara så stor och hemsk och omöjlig att hitta ut ur. Och Theseus, han kommer ju från fastlandet. Och historien är den här, väldigt kort nu då, att varje år så blir den atenske kungen ombedd att skicka 7 flickor och 7 pojkar till Kreta av kungen som håller till där, för att de ska skickas in i den här labyrinten och bli offer för det här hemska monstret som bor där inne, Minotauren.
Och hälften tjur, hälften människa.
Ja, precis. Och det är en blodtörstig, hemsk varelse. Och Theseus, han är kungasson, han växer upp med det här. Han ser ju barn försvinna, liksom, eller unga ynglingar och flickor försvinna varje, ja, jämt och ständigt. Och till slut så har han blivit vuxen och då ser han till att han själv kommer med på ett av de här skeppen som ska gå, för att han vill helt enkelt ta död på Minotauren. Och så gör han upp med sin pappa att om han klarar det här, att Minotauren dör och han kommer tillbaka, då ska han skicka, då ska han hissa vita segel, tror jag. Och är det så att det inte har gått, då kommer skeppen tillbaka med svarta segel. För de seglar med svarta segel eftersom det är en sån hemsk händelse där. Och,
ja. Sen glömmer man sig.
Det glömmer man sen. Men han lyckas ju i alla fall ta död på Minotauren. Han tar sig in i den här hemska labyrinten med hjälp av Ariadne som han träffar.
Som man sen dumpar på en ö.
Ja, en hemsk
karna. Och sen vållar han indirekt sin pappas självmord och så går han och blir hjälte i Aten. Ja, det är greken.
Ja, men det här är greken. Det är grekisk drama. Det är så det går till. Och man gillade sånt här på den tiden och man gillar det fortfarande. Men labyrinten,
ja.
Dick.
Då kommer ju då den stora frågan, finns det någon sanning bakom den här myten? Alltså skala bort Ariadne på ön och gudomligt ingripande och Theseus märkligheter i övrigt. Fanns det en labyrint? Fanns kung Minos som då är den här kungen på Kreta och som är ett upphov till den minoiska civilisationen. Finns det någon bakgrund i allt det här?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ja, om vi tittar på labyrinten, enligt myten så ska den vara byggd av en människa, av mästaren Daidalos, som fick i uppdrag av Kuminos att göra det här. Minos, han residerade i Knossos, och det är en riktig plats, väl utgrävd, så det är inget snack om att Knossos har funnits. Och mytens labyrint ska då ha varit ett fängelse för Minotauros. Själva ordet labyrint kan också spåras tillbaka till det gamla Kreta, för det går tillbaka på labryx, och det är en yxa med två eggar, en sån här dubbelyxa, och den fungerade som maktsymbol just i det minoiska Kreta. Alltså ordets originalbetydelse labyrint är ungefär dubbelyxans palats, och det finns gott om sån här dubbelyxor här och var från den här epoken.
Det har alltså inte att göra med att det är rörigt och stökigt och svårt att komma ut och lätt att gå fel och så.
Utan det är absolut helt, inte, utan rejäl yxa som du kan hugga med på båda sidor, och det är vad labyrint egentligen betyder. Och ett palats där du förvarar sådana yxor. De som sen betvingade Minoerna, alltså när fastlandsgreker tar över Kreta, då har de i en inskrift som vi kan tolka idag skrivit labyrintens härskarinna. Så det har funnits någon sorts idé om att labyrint, själva ordet, har varit viktigt. Det är något som man har härskat över. Ett större hus med dubbelyxor. Så något har det i alla fall varit. Men längre än så kommer vi inte när det gäller ren språkvetenskap. Och överhuvudtaget är det här folket, minoerna, alltså minosfolk, ett gåtfullt folk. De var inte greker, talade säkert inte grekiska, utan ett annat av oss idag helt okänt språk. Deras skrift, linje A som vi kallade, är inte tolkad. Så det vilar mängder av förutfattade meningar och okunskap kring det här folket. Men för grekerna var de alltså betraktade som fienderna som man bekämpade. Och då var Minotauros, den här tjurfiguren, den symbol man hade för att verkligen måla upp dem som den här fienden. Tjuren hade också mycket stor betydelse i den minoiska kulturen.
Så vi vet egentligen inte med säkerhet att det är just palatset i Knossos, som man ändå ofta brukar säga är den här platsen.
Men det är bekvämt att tro det, för det är utgrävt.
Ja, det är bekvämt att tro det, precis. Det är utgrävt. Det grävdes ut på 1890-talet av en brittisk arkeolog som hette Arthur Evans. Och egentligen så talade man redan under antiken att det skulle varit det här som var originallabyrinten. Men åtminstone sedan 1800-talet så har man ju blivit mer och mer inkörd på att det måste vara detta.
Det finns alternativ.
Ja, det finns alternativ. Det finns Kreta, om man ska beskriva geografin lite grann. Det är en ganska långsträckt ö. Ser lite grann ut som om man tänker sig Öland, fast vänd åt andra hållet. Så den är smal och lång. Den är ungefär 26 mil lång och 6 mil bred. Och utmed dess norra kust ganska på mitten på magen av ön, där ligger Knossos. På precis andra sidan, liksom på ryggen då, ner till på den södra kusten, där ligger en plats som heter Gortyn som också har någon sorts labyrintiskt grottsystem som man också har tänkt att ja, det skulle kanske kunna vara den här labyrinten. Men de flesta hävdar ändå att det är Knossos som har en väldigt invecklad arkitekturplan och är lite labyrintisk. Det är det man upplever när man kommer dit och tittar. Men vad hände med de här minoerna och deras civilisation då?
Det finns ju ett skäl till att de inte finns kvar och kan bli utfrågade. Deras språk är som sagt okänt. Och det vi vet, och nu snackar vi inte skriftlig dokumentation utan arkeologi, men mycket tydlig arkeologi med många fynd, det är att de blir ersatta av fastlandsgreker omkring 1400 före Kristus. Då hittar man fastlandsgrekisk, mykensk, helladisk skrift, linje B, och deras arkeologiska föremål. Och det är en ganska krigisk civilisation. Alltså de här fastlandsgrekerna, det är de som sedan åker till Troja och utkämpar trojanska kriget. Agamemnon, Mykene, det är inga snälla pojkar. Och så det mesta tyder på att de genomförde en invasion för att få slut på eventuella minoiska utpressningsförsök och människoffer och tog över Kreta. På så sätt krossade den här minoiska civilisationen så pass effektivt att allt utom arkeologiska kvarlevor försvann. Och det ska då ha hänt omkring 1400 före Kristus. Men det är den tråkiga historiska och arkeologiska förklaringen. Populärvetenskapligt finns det en mycket mer känd och spridd och kanske också lite roligare förklaring. Men då flyttar vi oss över till myternas värld. Och då snackar vi naturkatastrofen 1450 före Kristus, då ön Thera till stora delar gick under och då vulkanutbrott skakade hela Kreta. Och utgår vi från det, då är det väldigt förföriskt lätt att länka över till
Atlantis, eller hur?
Brr.
Ja, alla vet vad Atlantis är. Den första som berättar om Atlantis, det är faktiskt Platon, som ja, alla vet vem han är. Han är en sån här superkändis i filosofins, den västerländska filosofins.
Mm. Som, vill jag bara påpeka, lever 1100 år för sent för att vara ett bra vittne.
Det är helt sant. Men han redogör i alla fall för den här försvunna kontinenten som han kallar för Atlantis i två dialoger. Timaios och Critias, som de här skrevs alltså på 360-talet före Kristus då han var aktiv.
Källkritiskt helt värdelösa.
Ja, men det ändå, han är först. Möjligtvis så har han läst om det här i äldre källor. Han påstår själv att han hade läst om det i egyptiska källor, men det finns man har inte hittat några egyptiska källor om Atlantis.
Och då ska man tänka att vi har massor av egyptiska källor på hieroglyfer.
Men han kan ha haft någonting som försvann i någon brand sen. Det kan också vara så här att han föregicks av en annan grek. Det finns en som har skrivit ett verk. Mannen heter Hellanikos, han var från Lesbos. Han har skrivit ett verk som heter Atlantis. Men det är så fragmentariskt bevarat så det går egentligen inte riktigt att veta vad det handlar om. Man har titel, men det kan lika gärna handla om Atlas, alltså den här
jätten,
precis. Så vi vet inte exakt. Men det är ju spännande det här med minnet av översvämningar och jordbävningar och naturkatastrofer. Man tyckte om att berätta om sådana saker, så det är ju inte jättekonstigt om de har haft material som de har fört vidare och berättat om, och att Platon kanske har liksom byggt upp det här och gjort det stort och viktigt och för att kyla in någon poäng kanske.
Ja, men vän av ordning skulle nu påpeka att varför skulle Atlantis, som heter Atlantis och inte Egeis, och ligga till Egeiska havet?
Det är en jättebra fråga.
Varför låter inte i Atlanten istället?
Då skulle man kunna säga så här. För Olof Rudbeck, den äldre i Sverige,
i Uppsala,
på 1600-talet, han påstod att Atlantis låg i Sverige.
Nu måste jag som lundensare påpeka att detta är en Uppsala-fantasi du tänker snacka om nu.
Nej, jag tänkte inte säga så himla mycket mer om honom faktiskt. Men att det heter Atlantis, det har ju inte direkt...
Ja, Rudbeck trodde alltså att Atlantis låg i Sverige.
Det har inte bekommit folk att...
Nej.
Det heter Atlantis, och att det alltså borde ligga någonstans ute vid brittiska öarna kanske då.
Ja, jag menar, en gång i tiden kunde man promenera från Jylland till England. Nordsjön fanns inte under Mesoliticum.
Precis.
Och då kan ni mycket väl ha legat någonstans, ja, mitt i Nordsjön. Mm. Där ligger kanske Atlantis och väntar på att bli påträffat när någon oljeplattform gräver sig ner. Mm. Vem vet?
Men du har ännu lustigare historier om Atlantis.
Ja, det är inte jag, det är Heinrich Himmler. Vi har inga likheter i övrigt, men Atlantis är kul att spekulera om. Himmler, alltså nazist Himmler, SS-ledaren, han var helt fascinerad av Atlantis också. Och han var helt övertygad om att det låg inte alls i havet, utan Atlantis, det låg i Tibet. Och när Atlantis gick under så sökte sig överlevande upp till Tibet, som alltså blev en sorts ersättningsatlantis. Och därefter att ha skapat Atlantis 2 så vandrade de vidare, dels till Östasien, dels till Europa. Och eliterna i Europa, särskilt då germanerna, samt vissa östasiatiska herrefolk, samurajerna i Japan då till exempel, de hade därför gemensamma rötter, vilket menade Himmler var ett gott argument för varför tyska och japaner skulle samarbeta även på 1930-40-talet. För de var egentligen atlantiska släktingar och ättlingar. Och SS och samurajer, två gren på det atlantiska trädet.
Det här kan ju inte blivit en kioskvältare i
Nej,
Tyskland.
Nej, det här var Himmlers egna idéer och det var inte helt rumsrent i Tredje riket. Det betraktades som lite knäppigt och knasigt redan då. Så han höll mest tyst om de hypoteserna, men han omsatte dem faktiskt i forskning. Han finansierade 1939 en regelrätt expedition till Tibet, vilken fallerade på grund av att andra världskriget bröt ut och krossade Himmlers Atlantisplaner. Men det var Himmler och det var Ernst Schäfer, en zoolog och SS-medlem, som också förgäves sökte smuggla in vapen till Tibet för att ägga tibetanerna, alltså Atlantis-släktingarna, till krig mot britterna i Indien. För de var definitivt inte Atlantis-ättlingar.
Såna här Atlantis-historier, det finns egentligen hur många som helst.
Ja, vi kan fortsätta länge.
Och det är inte som att de dör ut. Vi har ett gemensamt hatobjekt faktiskt.
Ska du säga det nu, det fula namnet.
Ja, vi kallar honom Graham Hancock.
Precis.
Han heter så.
Varningsflagga hiss.
Ja. Han har också kört med Atlantis.
Ja, han och andra pseudoarkeologer, men i synnerhet han, för han får mycket spridning på Netflix eftersom hans son är chef på ett av de här bolagen. De trumpetar ut Atlantis-myter.
Jag visade att jag tittade på hans senaste alster faktiskt på Netflix för en tid sedan, för du skulle utvärdera det i...
Ja, jag fick till och med betalt för
det. Ja, i Svenska Dagbladet. Ja. Och det var ju riktigt lustigt alltså när han säger då att... Atlantis går under och sen så ställer de sig där på stranden och bestämmer sig för att... Let's split up och så reser de till olika delar av världen och talar om för det.
Ja, det ska då ha varit en stor naturkatastrof för sådär 9-10 millennier sedan. Younger Dryas impact. Och det blir fruktansvärt mycket kallare och en hel kontinent ska ha gått under. Och då sätter sig Atlantis-invånarna i båtar och åker runt över hela världen. Och så väntar de x antal tusen år innan de bestämmer sig för att ge de stackars överlevande jordborna någon liten uppfinning.
Det här är så orealistiskt som man smäller av.
Jordbruk och skrivkonst gör de lite senare och så portionerar de ut de här uppfinningarna då med 1000-2000 års mellanrum. Och det här kan man då se rester av i prekolumbianska pyramider i Mellanamerika och i konstiga grottsystem i Indonesien och lite av varje. Givetvis utan tillstymmelse till belägg. Och sen så plockar han in en massa riktiga arkeologer och historiker som får stå där som vetenskapliga samveten, så klippar han och redigerar om vad de säger och man blir mörkrädd när man ser det. Men det är alltså Atlantis skugga som faller över den typen av produktioner än idag. Ja. Vi tröttnar aldrig på den där sjunkna kontinenten.
Nej, det gör vi inte. Men om vi återgår till själva sakfrågan här. Den minoiska civilisationen, var den Atlantis?
Vad som talar starkt emot att den här minoiska civilisationen var identisk med Atlantis, det är att alla de undersökningar som har gjorts av husen och palatsen, alla mätningar av asklager från forntida vulkanutbrott, allt det här ger vid handen att visst, det var naturkatastrofer. För sådana har man i östra Medelhavet. Har man nu också hemska vulkanutbrott och jordskalv. Men de hotade aldrig någonsin att ödelägga den minoiska kulturen. Så länge minoerna bara hade naturens elände att kämpa mot lyckades de varenda gång bevisligen resa sig ur askan och bygga upp palatsen på nytt. Och så här skedde flera gånger. Och i regel blev de här nya byggnadskomplexen mycket större och ståtligare än de förra varit. Tydligen så utnyttjade sen de här fastlandsgrekerna, fienderna, Mykenarna och de här, alltså Odysseus och Agamemnon-gänget, utnyttjade de kriser som naturkatastrofen hade åsamkat Minoen, alltså passade på.
Men Dick, Odysseus var ingen fastlandsgrek.
Nej, han bodde
han
på en liten ö bredvid. Men alltså, de, det gänget, de som sen tar Troja, de tycks ha utnyttjat en sån här kris. När Minoerna var lite skakade av, bokstavligt talat skakade av jordskalv och vulkanutbrott, utnyttjat det här till att sända militära expeditioner mot ett försvagat Kreta. Och det är den här militära mänskliga interventionen som leder till att minoiska kulturen går under, inte vulkanutbrotten i sig. Dessutom så borde rimligen Atlantis undergång ha nämnts i någon av alla de grekiska sagor som finns om kung Minos och hans rike, där man nämner alla möjliga andra gudomliga ingripanden, tjurmänniskor och annat, men inte ett ord om att en kontinent skulle ha sjunkit. Det borde man ha sagt om det hade funnits någon tradition kring det. Här finns alltså Daidalos och Ikaros flygfärd och ingripande från alla möjliga gudar, men inte Atlantis, utan det är bara Platon som 1100 år senare drar upp det här utan att länka det till Kreta alls. Så slutsatsen blir tyvärr ett enda stort och mycket skeptiskt frågetecken. Tidsavståndet mellan de här minoiska naturkatastroferna och Platons levnad, det är över ett millennium. Och det är för lång tid för att vi ska kunna lägga teorin till grund för verklig historieskrivning. Det allra mesta talar för att det inte finns någon som helst koppling mellan Atlantis och de gåtfulla minoerna och deras civilisation.
Och detta då beroende på att det egentligen inte finns några källor som talar för det.
Exakt.
Men
det har ju funnits andra riktiga sjunkna civilisationer.
Det har ju funnits andra ställen. Om man går till andra delar av världen. Ut med Atlantkusten i Bretagne till exempel och vid tysk-danska kusten så har man under lång tid berättat historier om städer och länder som dränktes i havet när det kom in vågor och sådär. Eftersom invånarna bröt mot Guds lagar.
De syndade svårt och straffades av himlen.
Ja, och vissa av de här myterna vilar faktiskt på verkliga händelser. Som i fallet med staden Rungholt.
Ja, det är bra. Det känner många inte till, men nej, det är ett riktigt Atlantis. Det, hos oss.
Precis. Rungholt, det var en stad, en nordfrisisk stad som under högmedeltiden blomstrade på en liten ö. Den hette Strand. Den låg i Vadehavet, det är ett område som numera ligger vid Schleswigs västkust i allra nordligaste Tyskland.
Alltså inte
långt från Danmark, nej precis. Och den 16 januari 1362, tänk att vi har ett datum på detta, då dränktes den här staden och alla invånarna i en väldig stormflod. Och i flera sekler efter att det här hände så betraktades Rungholt som en sagostad. Som bara hörde hemma i legender som man berättade för barn för att skrämma dem.
Men att de skulle hålla sig på mattan och inte synda. Nej, precis. Rungholt-invånaren hade gjort.
Men att det här hade ingenting att göra med den riktiga historien. Enligt en populär myt så skulle Rungholts välförtjänta undergång ha föregåtts av att invånarna var gudlösa och att det var bara prästen som klarade sig, berättade man. Men på 1900-talet så tvingades man ändra uppfattning. För då skedde det så, alltså tidvattnet och jag vet inte exakt hur det gick till faktiskt. Men i alla fall så...
Det blev tidvis torrlagt.
Ja, det måste ju ha varit så. Det måste ha blivit torrlagt. Om det var tidvatten eller om det bara var torrt. Men i alla fall så började det sticka upp saker ur...
Vadehavet.
Ur Vadehavet, ja. Så man hittade rester av vallar och brunnar och husruiner och... keramik och en massa saker och allt det här som man hittade där kunde man då datera till tiden före 1362. Så man hittade Rungholt helt enkelt och kunde plötsligt säga att de här sagorna, de var ju helt sanna, det här hade ju faktiskt hänt.
Ja, kanske inte det där med synder och prästen som simmade upp till ytan.
Ja, jag tror precis, även det.
Ja, även det.
Även det.
Oj. Nej, men det här var ju
kanske inte även det.
Ja, det var en stor arkeologisk sensation i mellankrigstidens Tyskland, för det visade sig att man kunde utvärdera invånarantalet i Rungholt också. Och det är ingen liten byhåla.
Nej, det var alltså mellan 1000 och 2000 personer som bodde där, och det här är då på medeltiden när städer var små. Det kanske var så här 400 personer, 600 personer som bodde i en stad. Det här är en ganska stor stad alltså.
Mm. Ja, Lund hade cirka 2000 invånare. Uppsala hade väl 800-900 invånare. Alltså det är småstäder och det hade 2000. Och allt gick under på den här daterade, mycket historiska superöversvämningen som vi känner väl till. Och det är ju häftigt. Där har vi alltså en riktig Atlantis i vår del av världen som inte tillhör myterna, men som man har trott att
det. Och det visar vad som kan hända om det faktiskt blir rejäla översvämningar.
Så Platon kan ju återberättat en sån historia, men sen låtit staden och byn glida in i hans egen moraliserande läggning i förhållande till hur människan beter sig. Och i så fall, ja, då finns kanske Atlantis fortfarande någonstans i Medelhavet eller Atlanten. Väntar på att det lyckas.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men det är då Atlantis, och det kan vi spekulera om i evighet. Men hur är det med de andra grekiska myterna? För här finns ju väldigt, väldigt mycket.
Det finns
mycket.
Ju hur många historier som helst, och vi kan ju inte ta upp, jag menar, Theseus och Minotauren, det är ju bara en i ett hav av spännande berättelser. Och det kanske inte är någon som går omkring och tänker att Theseus och Minotauren har funnits på riktigt, men andra personer i de här historierna har ju faktiskt funnits på riktigt.
Vad vi brukar göra när vi konfronterar en sån som kung Minos och kung Theseus. Minos, den gamla kretensiske superhärskaren, Theseus, Atens förgrundsgestalt, är att vi kallar dem halvhistoriska. Det vill säga, visst, de kan ha funnits, men vi kan inte uttala oss om dem. De står någonstans mittemellan myt och verklighet. Men det finns exempel på grekiska sagofigurer som vi faktiskt kan hitta på riktigt, där vi kan stryka halv och kalla dem bara historiska. Och då har vi den rikaste knösen av dem alla. Alla kapitalisters våta människodröm, kung Midas.
Och jag som tänkte att du skulle säga Krösus.
Vi kan ta Krösus också, men kung Midas, allt han rör vid blir till guld, bokstavligt talat. Alltså Joakim von Anka åkallar hans ande i Kalle Anka serie. Alltså tänk dig, allt du rör vid blir till guld. Tyvärr även dina familjemedlemmar, vilket Midas insåg för sent. Men det här, finns det någon sanning i historien om den här stackaren som bad gudarna ge honom den här kraften och ville belöna honom? Och vän av ordning säger ju, nej, självklart inte. Men kung Midas har existerat. Och då har vi inte bara grekiska källor till, vi har även andra källor. Han levde i slutet av 700-talet. Före Kristus då, möjligen också i början av 600-talet. Och han levde inte i Grekland utan i grannriket Frygien i mindre Asien. De flesta som tänker på Frygien idag, de tänker på deras mössor, de här frygiska frihetsmössorna som franska revolutionen älskade och satte på huvudet. Men Frygien i mindre Asien hade en kung som hette Mita, eller Mita, Mitas. och härskade då över vad man i Assyrien kallade Morski, ett grannfolk i Anatolien som hade underkuvats av frygerna. Och det här är en ganska stark och mäktigt rike med karavanleder i sig som leder till handelsinkomster. Slutet på Midas eller Mitas historia blev tragiskt eftersom ett nomadfolk som hette Kimerierna angrep både Assyrien och Frygien och orsakade katastrof för båda folken. Kung Sargon av Assyrien stupade strid mot dem och för Midas del slutade historien med att hans rike gick under. Och enligt grekisk tradition, för grekerna bodde ju grannar också och var väldigt imponerade av Midas rikedom, så skall han ha begått självmord genom att dricka tjurblod när det stod klart att Kimerierna inte kunde stoppas. Man har också grävt ut hans huvudstad, den frygiska huvudstaden Gordion, känd för sin berömda knut som Alexander den store ska ha löst upp med ett svärdshugg. Den heter då Yasuhuyuk och ligger 8 mil sydväst om Ankara mitt i Turkiet. Den brändes ned, men arkeologer har kunnat gräva upp resten av den.
Men det här har ju ingenting med guld att göra.
Nej, men det var ett genomfartsland för karavaner och detta alstrar rikedom. Och på Midas tid fanns det fortfarande inte pengar. De uppfinns på 600-talet i Lydien, ett grannrike. Så det var ganska mycket ädelmetall och andra värdeföremål som kom alltså in natura. Och sitter man då i ett sånt här genomfartsland och kan ta upp tull, kräva guld eller annat, ja, då blir man bland avundsjuka grannar upphöjt i någon sorts ärkeknös. Och som sån gick Midas alltså till grekisk historia och man bevarade minnet av honom långt efter hans död. Och lade då till såna här historier om hans självmord och så vidare då, som sen faller bort ur myten, för guldet det verkar så oerhört mycket spännande, det man vill minnas. Ungefär som Krösus, och du kan få ta Krösus nu, för det, då hoppar vi ner till Lydien, de som uppfinner pengar, också genomfartsland, också karavanland. Och då är det inte den Krösus man tänker på idag, för han är väldigt liten.
Krösus som man tänker på idag, det är ju den här lilla sorken i Bamse, han är
precis.
Ju elak typ
alltså. Han är jättestyg.
Alltså. Ja. Men, nej, men det har ju funnits en riktig Krösus
men alltså,
också.
Tack vare Rune Andreasson och Bamse så har alla unga hört talas om Krösus.
Ja, och de kanske är det så att de trots allt tar reda på vem den verkligen är. Och gör de inte det, då kan de få veta det nu.
Mm.
Mm. Så hör upp nu alla barn. Det har funnits en verklig Krösus. På grekiska kallas han Kroisos. Han var kung i Lydien. Och Lydien, det ligger också i Turkiet idag.
Västra Turkiet, ja. Gränsar till Egeiska havet.
Ja, precis. Och han var kung där från 560 till 547 eller 546. Det här är länge sedan. Han besegrades av perserna och hans rike gick under, precis som med Midas. Det var inte lätt på den här tiden. Men han var en välkänd och uppskattad person i dåtidens Grekland. Inte minst eftersom han skänkte stora gåvor till templet i Delphi. Det här templet kommer vi nog att återkomma till, tror jag faktiskt.
Ja, det är där man har ett orakel.
Precis, det är där man har ett orakel. Och det här oraklet, det dyker upp lite då och då. De grekiska historieskrivarna Herodotos och Xenofon. Uttalar man det så?
Xenofon. K-S.
Ja, Dick har läst grekiska, jag vill bara säga det här
60
nu.
Poäng vill du.
Ja, så att i den mån jag inte vet vad folk heter så kan ju han korrigera mig. För jag kör bara ur. I alla fall, han har skänkt pengar till templet i Delphi. Och det här gör ju han för att han vill ju veta liksom, hur ska det gå?
Han
bekostade
restaureringen av Artemis-templet i Efesos också. Ja. Det är en
det var en generös man. Men i alla fall, enligt en historia så ska han ha gått till det här oraklet i Delphi och bett att få veta hur det kommer gå för honom. Och då har oraklet sagt till honom, enligt den här historien, det här behöver ju aldrig ha hänt, att han kommer att krossa ett stort imperium om han går ut i krig.
Och då var han granne med Iran.
Mm, alltså går han ut i krig.
Mot ståkunningen av Iran.
För han tänker att det här kommer jag krossa. Det visar sig bara att oraklet menade att om han går ut i krig så kommer han krossa sitt eget rike. För han förlorade det här kriget. Och så var det ofta med oraklet faktiskt. Att det var väldigt dunkelt, man fick liksom lite märkliga svar och sådär. Så man skulle nog ha struntat i och gå dit och tänkt själv egentligen.
Jag gillar slutklämmen i hans historia. När han har blivit besegrad av persen och står där på bålet för att brinna som den förlorare han är. Och så får han då ett val. Antingen så bränner vi upp dig för du är en loser, eller så du är ändå bra på pengar, Krösus. Så du kanske kan börja jobba hos oss i Iran istället, som finansminister eller något sånt. Och få mycket mer makt. Vad väljer du? Och vad valde Krösus?
Han valde ju det.
Ja, det här behöver alltså inte vara sant heller. Det är sånt som Herodotos tycker om att berätta när han skriver persisk och grekisk historia. Han kan mycket väl ha blivit avrättad. Men det här, allt detta vittnar ju om att man glömde inte Krösus. Hans rikedom i sig gjorde honom odödlig, precis som i fallet med Midas.
Mm.
Nu har vi bara snackat karar här förresten.
Ja, det stämmer. Jag sitter ju faktiskt just nu, det är ju en händelse som ser ut som en tanke, men jag lyssnar på Strändernas svall.
Eivind Jonsson, ja. Den är skitbra.
Det är en väldigt, väldigt bra bok. Du har läst den och jag lyssnar på den som ljudbok just nu. Och jag är helt golvad av den här. Men då träffar man faktiskt på en del kvinnor. Boken börjar faktiskt med att Odysseus befinner sig hos Kalypso på hennes ö. Men
som gav upphov till en känd musikstil på Trinidad, eller?
Ja, hon.
För den uppkallade efter henne.
Ja, precis, hon. Mm. Han är väldigt förtjust i henne. Men innan dess så har han varit hos Kirke, en annan stark kvinna.
Ja, det är intressant här. Vi snackar starka kvinnor nu när vi är i antikens Grekland. För vi kom in på det i nästa avsnitt och då är det patriarkatet som vidrigast möjliga exempel i Aten. Men
ja.
Samma som förtryckte kvinnor där hemma tyckte det var väldigt kul att berätta om starka mäktiga kvinnor och myter. Och just Kirke är ju då en gestalt som man inte kunde tränga bort ur minnet, som man hela tiden återkommer till i flera olika epos. Inte minst i Odysseen, där hon kan förtrolla folk.
Ja, hon beskrivs ju som en trollkunnig kvinna som lever på en ö, och när Odysseus och hans män kommer dit så får hon dem att dricka och de blir...
Som svin.
De dricker som svin, men alltså att de förvandlas till djur. Det finns inga män på den här ön, utan det finns bara hon och en massa djur. Förutom Odysseus som hon förstås förlustar sig med.
Ja, för han går ju inte på det här.
Nej, han går ju inte på det här.
Han får barn med en istället. Ja. I alla fall, det här är 712 före Kristus. Odysseen, då berättar man om den här figuren. Odysseus, han får då hjälp också kan man säga av guden Hermes som kommer in och bibringar honom sin gudomliga insikt så att han ska klara sig. Men Kirke, hon stannade kvar. Alltså man kunde inte låta bli att berätta om henne. Kanske för att det var den här patriarkala rädslan för den starka kvinnan som kunde manipulera män och bestämma för män och ha insikter som inte de hade. Så romarna ärvde det här och man fortsatte att berätta Kirke-historier långt fram i tiden. Romerska poeten Ovidius, han levde vid tiden för Kristi födelse. Han, enligt honom så förvandlar Kirke en kung i Italien som heter Picus till en hackspett. I en annan myt blir hon svartsjuk på en nymf som heter Skylla och förvandlar henne till ett monster som sen dyker upp i Odysseen också. Så hon dyker upp som någon sån här femme fatale, farlig förförisk kvinna som det gäller att undvika i många av de här legenderna. Och sen så blir hon dessutom förknippad med trollkonst och häxerier överhuvudtaget. Och de som framförallt älskar det här, det är ju konstnärerna. Det finns jättemånga häftiga, snygga kirkemålningar. Och under renässansen och 1600-1700-talet så får hon en ny vår. Och Kirke alstrar nya idéer hela tiden. Och det skrivs romaner om henne i vår tid också. Hon är nästan lika kusligt spännande som Medea.
Ja, man kan ju nästan inte säga att Medea är ens favorit. Men jag måste säga att jag gillar Medea lite grann.
Hon påminner om Gudrun i Völsunga,
ja,
sagan,
det är faktiskt
din stora favorit.
Medea är också en sån här superkänd kvinnlig figur i de grekiska historierna. Hon sägs vara faktiskt släkt med Kirke. Att hennes bror, Kirkes bror, skulle alltså ha varit Medeas pappa. Han ska ha hetat Aietes och bott i Kolchis, ett rike som ligger i dagens Georgien vid Svarta havet.
Och det riket har funnits på riktigt.
Ja, ja. Det här ligger precis i... Alltså i östra
delen av Svarta havet, längst bort.
Ja, precis. Mm. Så att det är ett kustland. Men hon är framförallt förknippad med sagan om hjälten Jason. Han som söker efter det gyllene skinnet tillsammans med sina argonauter. Det här kunde man se på film när jag var liten.
Ja, Harryhausens underbara, när skeletten får liv.
Ja.
Ja, sådana filmer gör de inte längre.
Nej, sådana filmer gör de inte längre. Väldigt bra film. Men i alla fall, så där, det var mitt första möte med Medea, och där var hon liksom inte den här grymma personen utan vacker.
Ja, hon är hygglig och snäll och hjälper hjälten och klarar av drakar och skelettmonster.
Det var någon sån här filmhjältinna. Men om man går till de grekiska dramerna, och man går till Euripides till exempel, som har gjort ett drama med hennes namn som heter Medea då. Där hjälper hon Jason att vinna det här gyllene skinnet, och hon följer med honom, och hon går med och hon hjälper honom med trolldom, och han lovar att han ska gifta sig med henne. Och sen sviker han henne.
Som den kar han är.
Som den kar han är. Så han bestämmer sig för att istället gifta sig med en prinsessa. Och
då blir hon rasande.
Ja, då blir hon rasande, för Medea då, hon har fått barn med Jason, och de lever familjeliv när han överger henne för den här prinsessan för att liksom komma upp sig. Och så hon blir så fruktansvärt arg, så att hon dels så vill hon ju att han ska lämna den här prinsessan, men han gör inte det, utan hon hämnas så att alla dör. Hon mördar dessutom sina egna och Jasons båda söner innan hon flyr iväg i en drakvagn.
Och sen fortsätter hon att leva och hitta på nya saker, för grekerna gillade de här tjejerna. De ville att de skulle få fler liv efteråt och kunna hitta på nya saker och stoppa sina nya äventyr. För någonstans så gick de hem i stugorna.
Ja, och jag gillar henne, för hon påminner lite grann om Gudrun i Völsungasagan. Och den historien, den kommer vi återkomma till. Inte i den här säsongen, men
nästa
kanske
säsong.
I nästa säsong. Då blir det mycket Völsungasagan, kan jag lova. Men i den historien, där finns det en hjälte som heter Sigurd.
Ja, han är den här typiska manliga superhjälten. Ja. Och sådana finns ju lite överallt. Simpsons,
han påminner inte riktigt om Jason, han påminner mer om Herakles.
Ja, och då är vi tillbaka i Grekland igen. Manliga superhjältar har Herakles, alias Herkules, funnits. Han som en morgon stod upp i alla sin ungdom.
Fuller av ångst och tvik hur hans levande börja skulle.
Ja, sånt som han förlärde sig utan till i svenska skolan, Georg Stjernhjelm, Herkules, Herakles, har han existerat? Ingen som bildat sin uppfattning om den antika kulturvärlden vid Medelhavets kuster och i Främre Orienten kan undgå att imponeras av hur många som gillade Herakles. Man berättade om honom överallt. Han letade sig in i massor av mytologier, inte bara den grekiska.
Han har också blivit Disneyfilm.
Ja, till och med där. Och han dyker upp i mängder av andra kulturkretsar. Etruskerna kallade honom Herkule, romarna Herkules. Så det här är alltså en person som verkligen var enormt populär i hela Medelhavsvärlden och som säkert många trodde hade funnits. Och som man sen givetvis insåg att han kan inte ha gjort alla de underverken, men nog tusan har det funnits en förlaga. Hans söner och hans ättlingar ska ha erövrat Grekland någon gång under bronsålderns slut, en gång till järnåldern. Man använde hans ättlingars historia som någon sorts historisk förklaring till varför det såg ut som det gjorde. Så han hade en större betydelse för historieberättandet än vad de flesta vet idag. Och när det gäller de här 12 stordåden och hans märkliga död när han får den här fällen som Deianeira ger honom, alltså det trodde man naturligtvis inte helt och hållet på. Men hur är det med hans personliga existens? Ja, man kan inte arkeologiskt fastställa den. Alltså man har inte hittat hans lejonkåpa och hans svärd och så vidare, eller hans klubba.
Ja, för om man såg Herakles på bild,
känner man igen honom direkt.
Ja, då hade han en lejonfäll över ryggen och han hade en klubba.
Och det här har man inte hittat. Tyvärr då. Men ska man då vara lite mer källkritisk så kan man tänka, om nu Herakles har existerat, när levde han i så fall? Ja, han var en mytfigur långt innan Homeros skrev till verket på 700-talet. Så vi måste förlägga honom till bronsåldern, alltså någonstans mellan 2000 och 1000 före Kristus. Alltså han hamnar ungefär där Theseus och Minotaurus finns. Och de går inte att belägga. Kan Herakles ha levt ungefär samtidigt eller kanske ännu tidigare? Vad är mest sannolikt? Och då säger de flesta bestämt nej. Just för att om vi flyttar blicken ännu längre tillbaka så hittar vi Herakles varianter i andra kulturkretsar. För det här är ganska typiskt att man berättar om sådana här figurer i hela Främre Orienten. Kampen mot lejonet, resan till underjorden, för han åker ju ner till dödsriket också. Sånt gör hjältar lite överallt. Och man kan mycket väl, menar vissa antropologer, spåra det här till jakt- och berättartraditioner som går ända tillbaka till stenåldern. Så det här, nej tack, alltså Simson i Bibeln, han gör ungefär samma sak också. Alltså han blir sviken, eller åtminstone en kvinna bringar hans undergång på slutet. Han har långt hår, han tycker om att slå ihjäl lejon och golva filister, måste käkar. Alltså supermän med den här femme fatalen bredvid sig och lejon. Alltså det är sånt som hjältar gör under bronsåldern. Så Herakles, menar man då, vänner av ordning menar, är säkert den grekiska varianten av den här typiska bronsåldershjälten.
Han är lite för bra för att vara sann.
Han är lite för bra för att vara sann. Och dessutom det här att hans ättlingar ska ha erövrat Grekland i de mörka tiderna. Alltså det, ja, man vet inte vad som hände när de här mykenska städerna föll. De måste ha gått under på något sätt. Ja, Herakles kan ju inte ha gjort det, men hans släktingar kan ha gjort det. Och så använder man myten som någon sorts retroaktiv förklaring. Det är så vi människor gör när vi inte vet svaret. Och det här gör Herakles till en väldigt spännande historisk gestalt när det gäller historiebruk. Man använder honom, men det säger ju ingenting om huruvida han har funnits. Och där är jag skeptisk.
Ja, men jag måste ju bara berätta. Det är en lite nu har vi pratat om hans lejonfäll.
Ja. Ja, det var ju lejonen i Grekland, ställer vän av ordning.
Ja, det kan man fråga. Men just det här lejonet då, det kallas för det nemeiska lejonet. Och det finns alltså en ort i Grekland som heter Nemea. Man kan googla på detta och hitta den här platsen fortfarande. Det är inte, man kan hyra en bil i Aten och åka dit. Det är liksom,
men inte på lejonsafari?
Nej, det kan man inte. Men grottan lär finnas kvar där lejonet ska ha funnits. Men ja, eftersom han nu slog ihjäl det här lejonet.
Om det så, nu på linje B står Herakles var här någonstans i grottan.
Ja, då är det en världssensation faktiskt. Ja. Men så det här borde vi göra någon gång. Vi borde hyra en bil och åka runt och titta på de här platserna.
Ja, och om det sen upptäcks efteråt att det står Herakles var här, då blir vi misstänkta.
Ja.
Med rätt antagligen.
Ja, det blir vi. Ja. Men det var en liten utvikning. Men i vilket fall, lejon fanns ju faktiskt i den här delen av världen på den här tiden. Så att det var inte konstigt att han kunde slå ihjäl ett lejon. Och poängen med just det här lejonet, det nemeiska lejonet, det var ju att det liksom terroriserade ju omgivningarna och det vanliga vapen bet inte på det och det var helt liksom ett förfärligt vidunder egentligen. Men Herakles, han var ju jättemodig och jättestor och jättestark, så han sa jag söker upp lejonet, och så gjorde han det. Och först så försökte han skjuta det, men det gick inte för hans pil bara studsade på lejonet som om det föll på en klipphäll. Och då inser han att så kan jag inte döda det, utan då tar han sin klubba och så drämmer han till lejonet med det, med den här klubban, så hårt han kan. Och då blir väl lejonet lite så här förvirrat och så. Och därefter så kramar han livet ur lejonet och tar dess skinn och använder det som mantel och skydd under resten av sitt liv faktiskt.
Intressant är ju här att grekerna när de berättar det här kommer ihåg och minns att det hade funnits lejon i deras land.
Ja.
Så historiskt sett mycket spännande.
Ja. Och då kan man ju undra när lejonen utrotades från medelhavsvärlden.
Ja, för det finns ju ingenting som tyder på att det fanns lejon i Grekland eller övriga Balkan när de här sagorna nedtecknas under antiken. För då har de försvunnit för länge, länge sedan. Så de tycks ha utrotats någon gång på homerisk tid, alltså 700-600-tal senast. Men de lever kvar ganska länge i den grekiska periferin. Inte många som känner till det idag, men om du hade åkt i Turkiet och Syrien på 1800-talet så hade du riskerat att stöta på lejon. I Kaukasus levde de kvar ännu längre. I Iran hade man lejon fram till 1940-talet, så du hade så mycket stor främre orientalisk och sydösteuropeisk lejonfauna.
Är det härifrån romarna plockar lejon till sina
spektakel? Romarna
plockar
lejon därifrån och från Afrika, men allt detta, och det här är det verkligen sorgliga, har alltså vi människor utrotat fullständigt. Och den enda lilla resten av de här våra lejon då, det är de som finns i Indien. Och det är inte många som finns kvar där heller. Men flyttar vi tillbaka sikten till en grekisk bronsålder, tidig järnålder, då har vi alltså en fauna som har likhet med den afrikanska i Europa och sydvästra Asien. Och det här gäller ju för övrigt inte bara lejon. Jag har ju haft elefanter också.
Ja, det är ju faktiskt väldigt häftigt.
Små gulliga söta elefanter.
Ja.
Mindre än de afrikanska.
Vi har ju varit i Catania på Sicilien väldigt många gånger.
Mm.
Och om man... Det är en väldigt vacker plats, ska jag säga. Man äter mycket god fisk där och det är jättefint.
Utsikt mot Etna, ja. Som alltid har utbrott nästan.
Och det är en barockstad och det är fantastiskt fint. Men om man befinner sig på torget utanför katedralen så finns det en skulptur. Den är gjord av lava, så det är en alldeles svart skulptur.
Eftersom Etna ligger bredvid, ja. Och spyr ut lava som man gott om den råvaran.
Ja. Och lava är väldigt lätt att forma och så, för det är ju trots allt ett ganska mjukt material. Och det här är en elefant som sitter på torget där. Ja. Och den är inte ny, utan det är en gammal...
Antik skulptur.
Det är en antik skulptur.
Vi vet inte exakt hur gammal.
Som står där, av en liten elefant.
Ja. Och den minner ju då om en tid då det fanns gott om elefanter i Medelhavsvärlden. Mm. Precis som det fanns lejon.
Och de dog också ut för att människor ställde till det. Men man använde elefanter i krigföring och sådana saker medan de fortfarande fanns.
Ja, Hannibals tåg i Valpen är väldigt känt. Men ja. Romarna är på den punkten helt skyldiga. För de vill ju ha de här små lättfångade elefanterna att paradera runt och slå ihjäl i de här väldiga cirkusspelen. Venatio, som det hette, alltså djurhetsningar och djurdödande som man tyckte var väldigt roligt att sitta och titta på. Extremt barbariskt, och det ledde till att den nordafrikanska elefanten utrotades för alltid. Inga lämningar fick kvar, mer än sådana här skulpturer som den som man hittade. Och ni kan titta på i Catania.
Utrotning av djur, det är inga nya grejer.
Det fanns även en syrisk elefant, också utrotad. Den var mycket större. Den kunde absolut användas i krigföringen. Så när man studerar de här gamla myterna så finner man inte bara olösbara gåtor och mysterier om Atlantis och Minotaurus. Man hittar även ledtrådar till en verklighet som kan bevisas ha funnits och som har överlevt i form av sådana här bieffekter och bielement i berättelserna. Som faunan, elefant och lejon.
Mm.
Och som sagt, man hittar även de mäktiga kvinnorna. Hundratusen man kunde tåla dem i det här ärkepatriarkala mansgrissamhället som det antika Grekland i stor utsträckning var.
Ja, för det får man ju verkligen säga. Nästa avsnitt, nu får vi faktiskt avrunda det här. Ja. Det här har blivit långt. Men i nästa avsnitt så ska vi tala om den
grekiska demokratin. Och nu är det citationstecken runt demokrati.
Ja.
För vad var det för demokrati?
Ja, vi återkommer. Vi tackar för oss för idag.
Mm.
Lyssnar ni på oss nästa gång så blir det alltså den atenska demokratin.
Så kallade demokratin.
Den så kallade demokratin.
Vi hörs.
Vi hörs då. Tack och hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Iran har under 1900-talet genomgått 3 omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan 3 revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.